Vad roligt det är att se er. Så roligt. Ellen Hemström heter jag som sagt och jag ska få förmånen att få predika här nu en stund. I september så vill vi här i Philadelphia predika om Jesus. Det är bra va? Vi vill predika om vem han är och vad han gjort för oss. Vi kände i våras när vi bad och funderade över uppstarten på hösten att vi ville landa i det som har stått fast under den här tiden. Rubbats, det som inte förändrats. Vår stadiga grund i Jesus Kristus. Det är vårt ärende. Låt oss be. Herre, tack för möjligheten att få fira gudstjänst igen tillsammans. Nu vill vi be att du med din heliga ande öppnar våra hjärtan för ditt ord. Vi vill lära känna dig Jesus genom ordet. Vi ber att det skulle få ske så den här stunden. Öppna våra ögon för vem du är. Vi ber så i Jesu namn. Amen. När jag var barn så lekte vi ofta leken fågel, fisk eller mittemellan. Vi gjorde ofta den leken tillsammans med min morfar. Han var inte alltid så lätt att leka med, min morfar. Men den här leken, den gillade han. Så vi lekte den ofta. Många av er har säkert lekt den. Basic regler. Det går ut på att hitta ett gömt föremål. Med en enda ledtråd till hjälp. Nämligen ungefär på vilken höjd som föremålet är gömt. Vi kan leka den du och jag sen efter gudstjänsten. Man ska i alla fall leta efter ett föremål som är gömt. Är föremålet gömt fågel, fisk eller... Vi gömde alltid samma föremål. Jag möblerar om lite här, känns som det behövs. Vi gömde nästan alltid samma föremål. En liten silvrig nyckel som vi skruvade upp morfars klocka med. Och morfar, han sa åt oss att lägga oss med ansiktena ner i soffan medan han gömde nyckeln. Ibland så hittade vi den direkt och ibland tog det så lång tid att till och med morfar glömde vart han hade lagt den. Men den där ledtråden var avgörande för att till slut hitta den där nyckeln. Uppe på en dörrkarm eller i en instucken mellan några böcker i bokhyllan eller under en matta. Många människor söker efter Gud. Kanske skulle de inte säga att de letar aktivt, som när man letar efter en gömd nyckel. Men ändå så finns det en längtan hos människor att få upptäcka vem Gud är. Och i det där sökandet så kan man ju fundera, finns det då några ledtrådar? Några ledtrådar i stil med fågel, fisk eller mittemellan som kan peka ut en riktning för oss i vår längtan efter att lära känna Gud. De frågorna vill jag ta med mig i mötet med dagens predikotext. Anders har läst den för oss redan. Vi hittar den i Filipperbrevet 2, vers 5-11. Och sätt som god vana att ta fram texten i gudstjänsten så du får se bibelordet i din egen telefon eller om du har en bibel med dig. Filipperbrevet 2, vers 5-11. Det står det så här. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa så gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Det du just har lyssnat till Det är troligtvis en tidig kristen hymn. Ordvalen i den här texten och den rytmiska stilen gör att många tror att hymnen var formulerad sedan tidigare och att den används i samband med gudstjänster i den tidiga kyrkan. Och även om det finns hymner och tillbedjanstexter i Nya testamentet så måste man ändå säga att hymnen i Filipperbrevet är något alldeles extra. Den är fullständigt sprängfylld med teologi och innebörd. Och den kommer i ett sammanhang där Paulus vill styrka församlingen i Filippi till att hålla samman. Orubbligt, trots motstånd och förföljelse. Och Paulus han manar till den saken så innerligt han bara kan. I verserna innan dagens text, och ni hörde om när Anders läste hela den här avsnittet, så påminner Paulus filipperna om allt de har fått uppleva. Den tröst som de har fått av Kristus, den uppmuntran som Guds kärlek ger dem och den gemenskap och erfarenhet som de har fått tillsammans med anden. Och all den barmhärtighet som de har fått av Gud och av varandra. Och Paulus menar att om ni nu vet allt det här, och det gör ni, så gör min kärlek fullkomlig genom att hålla orubbligt samman. Förenade i samma tro och kärlek. Och som alltid när Paulus förmanar och uppmanar och utmanar så utgår han från tron på Kristus. Förebilden för allt kristet liv, det är ju Jesus. Och det är när Paulus ska beskriva förebilden Jesus som den här tillbedjanstexten kommer. Han fullständigt bara brister ut i tillbedjan när han ska förklara vem Jesus är. Och Isak, vår pastor här i församlingen, han predikade förra veckan och sa att vissa av hymnerna i Nya testamentet, de är så storslagna att allt annat som sägs om dem känns tunt och fattigt. Och det här är verkligen en sån text. Men vi ska ändå försöka stanna kvar i den och gräva i den lite tillsammans. Först så vill jag säga någonting om att mäta djupet i en brunn. Det gör man ju inte så ofta. Jag har aldrig gjort det. Jag har liksom ingen brunn att relatera till i mitt närområde. Men jag har läst mig till att om man ska göra det på enklast möjliga sätt, och till bra budget, låg kostnad, så kan man ta ett rep och knyta fast någonting tungt i änden, förslagsvis ett metallföremål. Sen skickar man ner repet i brunnen tills man hör att tyngden slår i botten. Och när den här tyngden har nuddat botten så drar man upp repet igen. Och då kan man mäta repets längd och på så vis bestämma hur djup brunnen är. Hänger ni med på det? Det kanske är någon som har praktiserat det här lite primitiva sättet. Den här texten i Filipperbrevet beskriver på det mest kärnfulla sätt hur Jesus stiger ner. Djupt ner i mänsklighetens mörka brunnar. Den visar oss längden på Guds rep. Den visar oss hur långt ner i en trasig, brusten och sargad värld som Jesus behövde gå. Och jag tänkte använda den här bilden av brunnen när vi går igenom texten. Kanske hjälper den oss att få syn på något. Paulus han inleder hymnen med att lägga en väldigt viktig grund för oss i vår förståelse av Jesus som Guds son. Han börjar med att säga att Jesus ägde Guds gestalt. Att han var jämlik med Gud. Det innebär ju att om Gud är evig så är Jesus också evig. Och om Gud fanns före allting så fanns också Jesus före allting. Det finns alltså ingen tidpunkt att backa tillbaka till där Jesus inte fanns. Det finns inget före eller ett efter Jesus. Utan Jesus har alltid existerat tillsammans med Gud. Men så sker detta stora, att repet skickas ner. Paulus skriver så här. Men han, Jesus, vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Jesus som ägde Guds gestalt föds som tjänare och slav in i den här världen och accepterar mänsklighetens förhållanden. Jesus avstod inte från sin gudomlighet. Inte heller så satte han den på paus. Snarare så beskriver Paulus hur Jesus avstod från sina privilegier. Som en kung som frivilligt avstår från rikedom, tjänare och röda mattor så avstod Jesus från att hålla fast vid sin ställning vid fadern. Istället så föds han som en judisk bebis. Under fattiga, enkla förhållanden. För att sedan leva och verka och berätta om Guds rike. Inte i finrummen och palatsen, utan på de dammiga vägarna. Bland hungriga, ensamma, sjuka och fattiga. Repet sänds längre och längre ner i brunnen. Paulus skriver sedan att Jesus gjorde sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Men vi vet ju att det var ingen vanlig död som Jesus fick möta, utan en död av värsta tänkbara slag. Naken, förnedrad och ensam så dödas han som om han var den värsta av brottslingar. Och där slår tyngden i botten. Och vi når brunnens absolut lägsta punkt. Det finns ingen lägre punkt än den här. Inget djup som går djupare än det här historiska ögonblicket när Guds son dör med hela världens brustenhet på sig. Men väl där på brunnens botten så kommer också vändningen. Repet dras upp. Paulus skriver: därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Lägg märke till det här ordet därför. Det står inte trots allt det där så upphöjer Gud honom. Inte heller står det att även om det där hände så har Gud upphöjt honom. Utan därför. På grund av allt det som Jesus gick igenom så upphöjer Gud Fadern honom över allting. Ordet därför berättar för oss att det inte bara råkade bli så att Jesus blev brutalt avrättad. Det var varken oflyt eller ett missförstånd som ledde Jesus till korset. Utan ett uttryck för total överlåtelse, trohet och lydnad gentemot Gud och den Gud är. Paulus beskriver att när Jesus blir som en av oss så ger han inte upp sin jämlikhet med Gud. Det skulle vara omöjligt. Istället så antar han den gestalt som mest liknar Gud. Nämligen en tjänande människa. Jesus Kristus slutade inte vara Gud. Han avsade inte sin gudomlighet när han blev människa. När han förtydligade för oss vem Gud är. Och det här är grunder i kristen tro, men det är så viktigt att vi återkommer till det. Jag ska försöka säga det några gånger till så att vi förstår det. Guds son, som i all evighet är jämlik med Gud. Han förstår att det bästa sättet att uttrycka vem Gud är, det är genom att bli en tjänare. Det är att bli en tjänande människa som föds under enkla, fattiga förhållanden i en krubba. En som böjer sig ner och tvättar smutsiga mansfötter. En som dör ensam och utblottad på ett kors, avsedd för de värsta av brottslingar. Det finns alltså ingen motsättning mellan Guds gestalt och tjänares gestalt. Som Jesus är, så har Gud alltid varit. Och det här blir extra tydligt i slutet av den här hymnen. När Paulus skriver att Jesus tilldelas det namn som står över alla andra namn. Det namn som säger vem han är. Han är Herren. Kyrios på grekiska. I den grekiska översättningen av Gamla testamentet så används ordet Kyrios istället för JHVH. Jehova, det här allra, allra heligaste namnet som var för heligt för människoläppar att uttala. Jesus tilldelas alltså samma namn som Gud. Paulus hymn börjar med att befästa Jesus jämlikhet med Gud. Och slutar med att Jesus delar samma namn som Gud. Det är en fantastisk inramning. För i det namnet ska alla knän böja sig. I det namnet kommer alla en dag se och erkänna att det var så. Att den där Jesus Kristus var Gud. Jesus tjänande och lidande förminskar inte Guds ära. Tvärtom. Det sker Gud Fadern till ära. Man kan inte ära Gud högre än genom att bekänna att han har utgivit sin son för oss och gjort honom till en räddare för alla. Det här är därför inte bara en hymn om Jesus, utan en hymn om Gud. Jesus förklarar för oss vem Gud är. Finns det då några ledtrådar för den som söker Gud? Ska vi söka efter honom fågel, fisk eller mittemellan? Vad säger dagens text egentligen om det? Paulus skriver att Jesus är upphöjd över allt annat. Att han är ett med Gud. Det är en klar fågel, eller hur? Men texten berättas också att han stiger ner till mitt emellan nivån när han blir som en av oss. Men ska du riktigt förstå vem Gud är, så behöver du upptäcka honom på fisknivån. I djupen, på botten, i tjänandet och döden på korset. Att lära känna Guds storhet handlar därför om att lära känna honom som blev en tjänare. Som nådde så djupt att ingen någonsin kan komma lägre. Och som sträcker sig så högt att ingen någonsin kan komma högre. Och det här innebär för dig och mig att oavsett hur högt vi når så kommer han vara högre. Och oavsett hur lågt vi når så kommer han vara lägre. Oavsett hur djupt ner du böjer dig för att tjäna så kommer han böja sig ännu djupare för att betjäna. Den nya mänsklighet som skapas runt Jesus. Det är inte en mänsklighet som kommer lyckas med allt. Utan en mänsklighet som kan räcka ut handen nerifrån djupen och vidröras av Guds hand. Det är stort. Det är vår stadiga grund. En grund där hela våra liv får plats. Låt oss tacka Gud för det. Herre, jag tackar dig för att du är den du är. Och för att vi genom dig Jesus får lära känna Gud Fadern. Som finns före allting Tack för att vi genom dig Jesus får syn på vem du är, Gud. Du är en tjänare som böjer dig så långt ner att vi aldrig kan trumfa det. Och som höjer dig över alla våra försök till att höja oss. Tack Jesus för att du är vår stadiga grund. Tack att det finns ett fäste att stå på. Det finns någonting som håller för oss och våra liv. Och tack att du också kan möta oss där nere i brunnens djup. När vi upplever det i våra liv. Att det här måste vara den lägsta punkten en människa kan komma. Tack att vi där kan få vidröras av din hand, Gud. Du har själv varit där. Möt med den människan som känner så för sitt liv idag. Jag tackar dig Jesus att du blev en tjänare för vår skull. I Jesu namn. Amen.